Röster. Dagens programledare är Farbror Vattenmelon och Per.
Dina röster i vardagen.
God dag, välkomna till Fontänbubbel. Så detta är antagligen årets sista podd. Vi är med en halvvägs i december som ni vet. Och jag heter då Farbror Vattenmelon och detta är min kollega
Per. Tjena Vattenmelon, hur är det med dig?
Jo, det är bra.
Härligt.
Och med dig?
Jo, men jag tycker att det är ganska bra i dessa sjukdoms- och jultider så tycker jag nog ändå att det är ganska bra, tror jag. Du, vi ska ju prata lite in ungefär en timme här och vi kan prata lite om stammentalitet, var det så?
Och det kan vara låta lite vagt, men vi kommer att gå igenom det och olika aspekter av det.
Precis, det blir spännande. Jag kommer ju försöka åka med här lite då som i dina tankar och förberedelser och så. Får vi se vad det leder.
Ja. Så första låten. Så, det där var Level Up med Veronica Maggio. Och som sagt, vi skulle diskutera stammentalitet idag. Och ordet kan möjligtvis ha lite olika betydelser. Det är lite vagt. Men om man tänker stenåldern och även kanske i forntiden så levde människan i väldigt små grupper. Då man kände alla man umgicks med regelbundet. Och man tror att hjärnan är byggd för att max hålla reda på 150 personer. Och de liksom, vad de har för relation till dem och vad de har för liksom styrkor och svagheter. Men däremot idag kanske man kan använda stammentalitet till mycket större grupper som till exempel en nation eller liksom en hel kontinent eller region, och de använder ju liksom religion som sin flock.
Men är det samma sak? Alltså jag bara förlåt, vi pratade lite förut om klanmentalitet, sammentalitet, men det är liksom flockmentalitet utifrån vad? Etnicitet? Var man kommer ifrån? Kultur? Alltså hur det, kan man se på det? Liksom?
Det är det att det finns olika sätt att bygga identitet, definiera en grupp. Och det är såklart inlärt, det är kulturen som hittat på det. Men själva tendensen att människan grupperar sig och identifierar och favoriserar sin grupp. Det måste ha en genetisk grund, precis som många andra flockdjur. Och det är ju nödvändigt för att människan måste kunna samarbeta för att i gruppen kunna åstadkomma mer.
Ja, precis. Så, men sen finns det ju då någon, jag vet inte, du kommer säkert in på det, men jag tänker att den här stammentaliteten flyttar sig efter eller grupptillhörigheten. Vi liksom, man skapar sina grupper utifrån, precis som du är inne på, att man ska samarbeta, någon trygghet, tillit och det här. Men jag menar, vi har ju en grupp här som jobbar med till exempel Fontänbubbel och sådär som på redaktionen. Men, och den har ju inte en genetisk, antar jag, koppling. Nej. Sådär. Men går stammentaliteten in där också då? Blir det en symbolisk stammentalitet då? Eller vad tror du liksom?
Alltså det kan nog vara individuellt, men det är klart, ju mer man umgås med vissa, desto mer bondar man bygger band och kanske favoriserar dem. Så absolut, det är ju all identitet bygger på någon slags grupp. Så liksom, oavsett om du är ett kön eller etnicitet, hur den nu definieras. Och det är klart att det har ändrats. Jag menar, romarriket, de identifierade sig inte med vad som idag är Tyskland, Skandinavien, Skottland. Man hade inte den liksom identiteten, den gruppen, europé. Utan då var det att man identifierar sig med kanske en egyptier eller någon i Libanon. För att liksom Medelhavet, den omkretsen, regionen var ja, en grupp. Men det var såklart mindre grupper inom det. Men det är också det att när vi har dessa stora grupperna då som nation och så, det är inte överblickbart, och då blir det att människan just därför mer benägen till att förenkla saker och kanske dra förhastade slutsatser för att kunna orientera sig. Jag menar, hur många i deras liv lär kanske känna mer än ett par tusen när du bor i en nation som kanske är tiotals miljoner?
Nej, nej. Ett tusen låter ju väldigt mycket. Alltså, tänker jag, tänkte väldigt snabbt så här, i mitt huvud. Så här, vänta, hur ser min liksom grupp eller bekantskapskrets eller bekanta runt om i världen ut? Så här, den är ju ganska begränsad, skulle jag ju säga, på något sätt. Utifrån tillhörighet och kultur, värderingar. Så att, visst är det så.
Ja, och sen även vad man kallar kultur. Det finns alltid subkulturer och liksom undergrupper, du skiftar kanske, du är liksom kanske på helgen umgås med du med kanske dina vänner, kanske under dag med kollegor, och kanske på kvällar kanske i någon idrottsförening. Så det är ju många sammanhang. Men kanske på stenåldern var det att även man kanske specialiserade sig i olika grupper, kanske någon jagade och någon kanske fixade redskap och lagade dem. Det var ändå att du kanske hade en viss överblick, och idag ser vi ofta att man känner någon för att man kanske träffat så kan namnet, men att lära känna någon är ju egentligen mer omfattande. Så absolut. Även den liksom markeringen i vårt samhälle är ganska godtycklig egentligen.
Men tror du då, eller nu tänker när du har kollat lite på det här, pratade om samverkan i grupp för att uppnå vissa mål, till exempel ju, om man då går tillbaka till stenålder som pratar stam. Alltså, är det så att hela stam, ja, men vi har blod. Blod är tjockare än vatten. Vi har familj. Genetik. Men det är också så där i en stam då att man definierar den utifrån okej, vad kan du göra som kan vara bra för... Du kan jaga, vad bra. För det är jag ju lite sämre på. Men jag är jäkligt mycket bättre på att få igång elden. Så att man blir beroende av varandra utifrån de praktiska förutsättningarna. Var det så liksom? Eller är det så kanske på något sätt om man tittar på historia så?
Du menar att folk olika styrkor och specialiseringar påverkar gruppdynamiken?
Ja, men precis. Och det har ju säkert förändrats genom århundraden säkert. Men jag tänker, det är ju spännande att tänka om det var väldigt mycket så från början också liksom.
Men hur menar du att specialisering skulle påverka gruppgemenskapen?
Ja, men det finns ju, vi lever ju en tid också tänker jag utifrån en politisk tid där det pratas mycket om etnicitet och migration och det äkta ursprungliga folkslaget i det här landet och sådär liksom. Men om man då tittar tillbaka på grupp och stam liksom, det kanske inte, jag bara funderar på om det praktiska användandet av varandras kunskaper var en bärande del egentligen i gruppsammansättningen, mer än kanske att du kommer från västra sidan av floden men vi kommer från östra, och då är det vi, alltså förstår vad jag menar liksom. Även om det också var så. Men...
Du menar en viss gruppering?
Ja, men precis.
Ja. Sen det är att det är alltid mer nyanserat, för att först var det mycket mindre befolkning, planeten var mer glesbefolkad, och då kanske man var tvungen att gifta sig med någon från en annan grupp. Du kan inte ha liksom samma genpool som isoleras. Och då blir det att det fanns en visst tendens att ha kontakt även med handel. Och om någon ska flytta till en annan grupp, hur snabbt de liksom kommer in i den. Och ibland behöver de inte helt liksom, nu spekulativt, men liksom helt radera sitt förflutna, utan att de kanske tillför något. Det är så det har funkat med jordbruket, att det spred sig från liksom, det börjar ju i dagens Irak, östra Turkiet, och sen spred sig så långt som till Norge, så långt som till ja, dagens Pakistan, alltså vetet etc. Så att ja, människor har haft en tendens att lära sig av varandra, och jag tror att detta med stammentalitet, det är två kontrasterande tendenser. Ett är kanske misstänksamhet, men andra är ju nyfikenhet. Och jag har också kommit in på detta med nyfikenhet, att människan är ett väldigt anpassningsbart djur. Vi kan överleva i många olika miljöer och ekosystem. Och ja, alla kontinenter är ju befolkade, och då har du olika grödor och djur att äta. Och då vet du inte alltid på förhand när du flyttar till en ny region vad du kan äta och inte. Så liksom det är ganska naturligt att du känner kanske ett sug eller entusiasm efter viss mat, men viss annan mat kanske du äcklas, Och det systemet i hjärnan att äcklas, det har man använt som ett slagträ till att demonisera kanske grupper och individer man inte tycker om. Man har ju sett att man har kallat i modern tid liksom folk ohyra liksom, ja, liksom judarna i 30-talets Tyskland fick höra hemska saker och ja, liksom sådana djur som antisemik ser sig på, och det är för att kanske aktivera de delarna av hjärnan, de emotionerna, och då kanske man är mindre klar och rationell och det är lätt att ja, förråda vissa, eller vara elak mot vissa grupper och individer.
Absolut, det är hela avmänskliga på något sätt andra människor eller andra grupper liksom, så att man inte, då blir det lättare att förhålla sig aggressivt såklart, för de är inte av oss, de är inte som vi liksom, på det här sättet. Jag kommer att tänka på mat, jag tänker så här, om man tänker just på stammentalitet och att man då på något sätt utifrån också en politisk, att man vill tillbaka till det som var, nu har vi en globalisering, herregud, så kommer massa olika kulturer, bara fy fanken vad tråkigt att gå tillbaka och käka liksom det jag växte upp med 70-80-tal liksom, det höjden av kulinarisk måltid för oss, det var liksom, det var fredagkvällar med, då var det liksom antingen köpte man rostbiff färdig med potatissallad, eller så var det så här bea och lövbuffé och pommes frites liksom. det var riktigt avancerad mat för mig när jag var liten liksom. Jag kom och köpte för spaghetti då, det var så här, vi bara stekte stenhårt i med lök, kläckte i hur mycket ketchup som helst. Mm. Sådär.
Så då fina minnen?
Fina minnen. Nej, men man tänker så utifrån, för kulturmat och de här, det applicerar vi ju väldigt gärna också på olika kulturer. Ja, men det gör man ju inte. Det kommer ju såklart från olika, som vi var inne, liksom, jordbruk uppstår där och då skapas ju också förutsättningar för olika grödor, därmed förutsättningar för olika typer av maträtter. Sådär. Men menar, det är ju väldigt intressant att man vill tillbaka till någonting som man tror var något ursprung. Och det är ju bara extremt begränsande på alla sätt.
Liksom. Alltså jag tycker att visst, folk kan ha rätt till att ha nostalgi och det är klart man bygger upp en trygghet med kanske sånt man växer upp med. Men det blir onödigt att säga att man kanske idealiserar det förflutna och man kanske bara i nuet kanske man svartmålar när det blir för rörigt med förändring. Och det är klart, för mycket förändring kan vara över liksom överväldigande, men samtidigt att vi kan inte blunda för mycket man har ärvt från olika delar av världen. Och jag bara som sagt att människan uppstod i Afrika. Mm. Sen vill jag ändå tillägga, om jag får vara hård, det med mat som ett argument för tolerans. Jag äter honung fast jag tycker att ben är mindre värda och inte lika mycket, lika intelligenta som människor. Så det är inte alltid så att det möjliggör en tolerans.
Nej, okej då. Absolut.
Så det där var The Man I'm Supposed to Be av Bill Callahan. Och jag var inne på detta med stammentalitet, att vi kanske favoriserar vår egna grupp och det är ganska oundvikligt att man blir partisk. Och då är en risk att man kanske dömer olika grupper olika mycket. Man har dubbla måttstockar. Och ett exempel är kanske Svenska Akademins medlem Jean-Claude Arnault. När han blev dömd för våldtäkt så var det att då började inte folk generalisera kring fransmän, men när kanske ensamkommande kom från Iran, hasarer, och det var övergrepp, då är man mycket mer ivrig att generalisera. Och då kan det vara farligt, för att då kan det vara vissa folk från vissa grupper ses som individer, men andra ses som kloner. Det är omedvetet och inte officiellt, men det har ändå en stor påverkan. Och ja, de var inne på tidigare ett avsnitt av Fontänbubbel att även i politiken, i riksdagen, så att det varit mycket tal om hårdare tag. Men sen hade det visat att en ministers son radikaliserades bland högerextrema. Då snackar man inte om etnicitet. Sen också att detta orättvisa bedömandet, det är också att Det är ingen slump. Att man kanske ser mer filmer och läser romaner från kanske vissa kulturer. Och då lär man sig att sympatisera och förmänskliga dem. Medan andra som är som blanka blad. Då är det lätt att liksom bara måla över och generalisera. Så jag hade uppskattat om kanske SVT och även SF Bio visade kultur från filmer från flera delar av världen. Så det inte bara blir liksom USA och England och kanske någon enstaka fransk film. Och sen är ett annat exempel att det kan vara många som är provocerade av att flyktingar som är arbetslösa lever på bidrag. Men när A-lagare dag ut och dag in står vid stationen och dricker och inte jobbar och kanske sliter ut kroppen som belastar sjukvården mer, då är det ingen som klagar. Och jag ser inte att vi ska börja hata A-lagare, men att de har haft en svår uppväxt, många. De har haft en enorm smärta, kanske dysfunktionella föräldrar, övergrepp. Men på samma sätt har många flyktingar kanske varit med om krig och fått PTSD. Och även kungen som lever i överflöd, han gör inte så mycket enligt mig förutom att representera landet då och då. Men han lever i en stor lyx och han har gjort sig skyldig till olaglig fortkörning i en sportbil som han inte betalar för utan svenska skattebetalaren gjorde. Och det är ingen slump, för att kungen, man kanske sett tal, man kanske läst böcker om honom och då blir att man identifierar sig med honom och det blir en inlevelse och förstås för hans livshistoria och ja. Och sen tror också att man beundrar kanske han, att han lever i överflöd och det är mina egna drömmar och lever i ett palats. Så var lite av det.
Men jag tänker så här, det är ju närhetsprincipen och allt det här liksom, att vi på något sätt identifieras, men det finns ju också en skala i det, tänker jag, som när jag var lite, att det inte var lika mycket invandrare på det sättet som fanns med i debatten på samma sätt. Det var ju A-lagare, jag kommer ihåg att men generellt sett har det ju funnits ett så här nedsättande snack om i olika skalor, bidragstagare, missbrukare, där. Och sen så om du då kommer in invandrare i bilden, ja, då hamnar de ju automatiskt ännu längre ner i det där. Och är man invandrare och sitter på bänken, jag menar här, då är den A-lagen ändå sämre än den. Alltså så här, för det är så dumt hur vi liksom relaterar till oss själva och till vår stam då, om man ska säga, liksom som något i alla fall lite mer värt än den andra stammen.
Ja, och frågan är hur man kan få detta att ändras. Men om vi har liksom en situation där de ekonomiska skillnaderna mellan grupper ökar och därmed blir mer segregering och folk inte lär känna varandra, då blir det svårt. Och jag tror inte det är en slump att, som du nämnde, att de kanske de man mest klankar ner på, de har minst möjlighet att göra sin röst hörd. Medan den dominerande gruppen i samhället har ofta tolkningsföreträde etc.
Precis, men det är väl skönt när någon inte snackar tillbaks liksom.
Ja, kanske för stunden, men det är i långa loppet. Det är inte kul att gå runt och vara bitter och hata folk. Och samtidigt som det kan distrahera från större problem och att kunna ta tag i, hitta lösningarna. Så jag är ganska orad. Och liksom, man kan kolla att en grupp som ofta får mycket skit, inte bara på Flashback, är somalier. Och de har dubbla svårigheter, form av intolerans att handskas med. Dels är liksom islamofobi, ända sedan 9/11 för drygt 20 år sedan. Sen är det liksom afrofobi som har en historik med att afrikaner är ett av de folk som i högst grad förslavades av europeer. Och även om man kollar på filmer så är det att det visas nästan bara dåliga bilder av somalier. Då är en film med Tom Hanks där han blir offer för somaliska sådana pirater. Och det är en film, jag tror den heter En ros i öknen, som handlar om könsstympning. Men intressant att könsstympning sker också i ett kristet grannland. Jag minns inte om det är Eritrea eller Etiopien, ni får kolla upp det. Men då lägger man inte fokus på religion. Ja, det är trist. Liksom om man kollar ett land som Somalia, visst, det är minst 20 år har inte regeringen funkat förutom Somaliland, för att det har varit en konflikt och institutioner och infrastrukturen förstörs. Och sen när många blir analfabeter så ser man att de är värdelösa, eller man påstår det. Och Somalia, man odlar rätt mycket ris, sockerrör, och de får sälja detta mot utländska vapen när de inte ska, när de kan ha det till att mätta befolkningen, och sen förstör de vapnen av landet. Och ja, västländer som Britannien tjänar stora pengar, men det lägger man inte fokus på, utan bara ja, de kom hit, de är analfabeter, bla bla bla. Så det är inget snack om att fokusera på skyddsfaktorer, att empower dem, utan bara att lägga skulden på dem Och ja, det är läskigt. Det var för några år sedan en politiker, jag tror på kommunnivå i längre upp i landet, så visade att under covid så var det att somalier ofta levde trångbott, i alla fall i förorter i Stockholms lägenheter. Och då dog de i en högre utsträckning för att man kunde inte liksom ha en distans. Och då var det en, då denna politikern sa att detta är de bästa nyheterna på länge. Och den extrema avhumanisering. Samt tycker jag synd om honom, för att vad han haft för nyanserad bild av denna gruppen. Vad han har sett för de fina delarna med deras kultur. Och då blev att han bara kanske matlas. Jag vet inte hur mycket han har varit på Flashback. Detta var, ja. Och då blir det att, ja, han är ett offer och det är inget ursäkt. Men ja, det blir väldigt krympt och det är bara för ett hat.
Man behöver kanske inte tycka jättemycket synd om honom ändå, tänker jag. Sådär. Och det är också intressant här med som har det, världens så kallad mäktigaste man just nu då. Och då kan vi få med Trump i den här podden också då. Använder ju också Somalia just nu som en slagpåse. Dels, vad heter hon, Ilan...
Omar och någonting.
Ja, precis. Som nu får extremt, som ju blir, som genom hans nedsättande kommentarer dagligen, så är ju hon utsatt för dödshot mycket, i mycket högre grad nu. Plus att han snackar ju så otroligt i så otroligt vidriga ordalag om Somalia. Liksom. Alltså, tänk ändå, det är en president för det så kallade västerlandet som säger att det här det är a country of garbage och allting. Så att det är ju intressant hur vissa länder blir utvalda genom, om man kan se en linje, det var det samma sak här, fast nu är det lite fortsätter liksom.
Ja, och det är inte ironin att hon, Ilan, hon jobbar ju som politiker, hon har en karriär och hon liksom, hon gör bra ifrån sig, och det är sorgligt. Och sen när vissa klarar sig väl, en av Sveriges största R&B-sångerskor är, har somalisk bakgrund, Cherry, och då är inte etnicitet relevant. Så man är väldigt selektiv.
Men det kan bli väldigt snabbt där om hon skulle säga något icke-populärt till exempel. Ja.
Ja, det är impopulär, men då är det att, då är det än en gång selektivt.
Absolut.
Och om hon kanske beter sig illa, då kanske hon får skit. Då är det inte individen som det är fel på, utan gruppen.
Absolut.
Så, det där var Thief av Little Sims. Och nu ska jag gå in ta en lite historisk tillbakablick. Och så många länder, och även Sverige, ett förflutet med en del sämre, hemska incidenter. En sak är att på 1600-talet så hade Sverige ett fort i Ghana, dagens Ghana. Och där under 13 år så bedrev man slavhandel. Och på 1730-talet så exporterade Sverige 20 000 ton stål, eller järn. Järn var det, till England, och detta användes till slavbojor och till delar av gevär. Sen på 1700-talet och en bit in på 1800-talet, så under 80 år, så bedrev Sverige slavhandel på en ö i Karibien som heter Sant Barthélemy. Och en sak som ändå var att det var krig mellan England och Frankrike, och då blev denna ön som ägdes av neutrala Sverige blev mer attraktiv att köpa slavar. Och senare, om man avskaffade slaveriet, så fick ägarna betalt för att slavarna skulle frias, men inte slavarna. Och det finns inget monument som visar hur krympt de hade det. Men däremot kan ni kolla på en dokumentär på Uplay som heter Svensk slavhandel. Sen vill jag säga att på tal om politisk korrekthet, jag ska vara kortfattad. Men i det sättet att varför ska allt vara så politiskt korrekt? Och ett exempel är N-ordet. Och en del resonerar att det är avsikten som räknas. Men att ordet har en laddning, det är ingen slump. Jag menar, det fanns ord i Sverige som svart, mörk. Och ändå importerar man ordet från spanskan som betyder svart. För att det är en special nisch att förslava, för att man avhumaniserar människor. Och det säger bara då, kan jag inte använda ordet? Det största problemet är liksom utanförskap och förtryck, absolut. Men när saken inte blir bättre, så blir det att du strör salt i såret. Och jag träffade en gång en man som jobbade som lärare på en skola en bit utanför Lund och kan vara utbildad i NO för högstadiet. Och han sa detta att jag ska få kunna använda NO-ordet. Jag menar inget illa. Och sen så kom det fram sen att han sa att för några tusen år sedan så skaffade indier barn genom att para sig. Så han avförmedlade sig en grupp genom att definiera dem som djur. Och han insett att han motsäger sig själv. Men det var det jag hade att säga. Nu ska vi släppa fram en gäst här. Och du heter?
Ja, hej. Mitt namn är Raiden.
Välkommen Raiden.
Tackar.
På tal om utanförskap, det var ju lite det Vattenmelon var inne på här. På olika sätt. Så här. Du, vi snackade lite i veckan ju om det. Och du har ju funderat lite på det. Och det rör sig på olika...
Ja, precis. Det är olika, i samhället. Ja, när man snackar om flockar och stammar så är det ju olika nivåer man pratar om. Så nu vill jag ju prata mer om den individuella nivån.
Mm.
Som människan är ju i grunden ett flockdjur.
Mm.
Vi söker samhörighet. Liksom. Det är därför vi har byggt städerna för att kunna vara nära varandra. Och när man då växer upp och inte passar in någonstans. Man blir utstött, mobbad. Man passar aldrig riktigt in. Då försöker man hitta egna grupper därefter. Och då blir det oftast då att utstötta hittar varandra och bildar en liten grupp bara för att de är utstötta. De behöver inte ens ha annat gemensamt. Man bara hittar någon att spendera tiden med för att inte bli en ensamvarg.
Den gemensamma nämnaren är att du får inte vara med, jag får inte heller vara med.
Nej, precis.
Att det är liksom på något sätt och då... Ja, det är ju intressant. Eller jag menar, det är ju väldigt sorgligt att det är så.
Jo.
Men är det här någonting, du pratar om det här på ett sätt, har du upplevt det här liksom?
Det har jag, ja.
Mm. Men du har också hittat, och det tycker jag är intressant när du säger att man väljer inte på ett sätt inte då de människorna som är runt, utan det är liksom hela biten kring att man är utstött som är den gemensamma nämnaren. Ja. Hur yttrar det sig på något sätt? Kan du...
Ja, jag skulle säga att man skapar då temporära flockar där man är. Som i skoltid så blev det att man hängde med andra som var utstötta. Efter skolan till slut så tappar man kontakten. Sen börjar man på jobb och sen hittar man någon att spendera tid med under jobbtiden.
Precis, men har du då hittat, jag tänker så när du säger att man inte har valt de personer utan annat än just det. Kan det då vara så att man också växer ifrån man för att man, eller liksom går det att knyta samman för man kanske inte ens har samma värderingar och, eller får det automatiskt då liksom?
Nej, man försöker hitta någonting gemensamt, någon värdering man har gemensamt och förhåller sig till det. Och ibland har man ju tur med de grupperna man skapar att det finns någon som har fler värderingar som en har. Och då, det kan ju vidareutvecklas till en riktig vänskap som lever vidare.
Men har detta förändrats i ditt liv? Liksom, tänker, har du hittat, eller förändrats det med olika, hittar du olika grupper? Liksom?
Det har ju blivit så med livet att man får skapa fler grupper med olika gemensamma grejer för att få en helhetsgrupp. Det är inte lätt att hitta individer som delar allting.
Nej, men det kanske man inte heller kan hitta, tänker jag. Kan man alltid, alltså, det kan man kanske inte kräva i livet, tänker jag, att hitta allting. Men man måste kanske ändå ha grundläggande liksom, trygghet och humor och närhet på olika vis. Liksom.
Det hjälper definitivt. Mm. Men är man tillräckligt desperat så förbiser man det också.
Mm.
Det är så sektor existerar bland annat. De utnyttjar ju utstöttheten hos folk. Får dem in på grejer. Sen att det egentligen inte är deras värderingar. Det är en annan sak, men man blir dragen in i det och ändrar sig själv för att försöka passa in för att kunna tillhöra någon.
Mm. Nej, alltså tillhörigheten är ju och känslan av att få vara med, den är ju så otroligt stark i oss som drivkraft.
Jo.
Så det kan ju utifrån det skapas obehagliga avarter såklart, precis som du är inne på, alltså starka personer som då skapar grupperingar eller liksom ledare uppstår ju ofta i sådana grupper som då inte kanske har så goda avsikter alltid. Liksom. Alltså, makten föds ju också på något sätt. Känslan av att vilja äga och ha makt kan ju också födas ur en känsla av att inte få tillhöra. Liksom.
Ja. Ett fiktivt exempel som visar på hur utstötthet kan leda till en oförutsedd allians skulle jag säga Skönheten och odjuret.
Mm-hmm.
I filmen så sjunger ju byborna om hur konstig Belle är och sånt och hon inte passar in. Så när hon sen väl byter plats med sin far i fångenskap hos odjuret så hittar hon en gemensamskap där med odjuret och alla de levande möblerna.
Mm, att den är starkare ändå än...
Ja, hon än hittar värderingar där och hon delar mer än vad hon gjorde med boborna själva. Mm. Så hon hittar sin egna flock till sist.
Mm. Har du hittat din flock då, tror du? Eller letar du?
Jag letar fortfarande.
Mm. Lycka till.
Tack.
They were husbands of geese. And now we have a guest. And your name is?
Mohra Sagari.
Welcome. And what are you going to talk about?
Well, I'm talking about something which is very important that we can't take it out of our farm, which is women's and tribal ideas or tribal mentality. So tribal ideas or mentality have a profound and often devastating impact on women's life, because it's in most society the tribe plays control over women's at the centers to maintain the power. This impact is both individual, social and political. So I will explain. Women as a honor or tribal honor. In the tribal mentality, a woman is not independent individual. She is a scene of representative of reputation, honor, or collective identity. And result is like woman's body become a battlefield for tribes. Woman's choice is equal to trade to the tribe. And women's freedom is equal to social disorder. And for this reason, women's clothing is controlled. Her relationships is monitored, and her vices limited, not for her own good, but to maintain the order of the tribal.
And so that's a description of these traditional collective cultures. But how do you think it's connected to which group people identify with or define as a tribe?
You mean the elimination of the individuality of women?
Yeah, and that is connected to that they dominate and are possessive.
Well, the tribal mentality has a problem with the independent woman. A woman should be a good daughter for the tribe, be a good submissive wife of tribe, be a devoted mother of the tribe. But a critical woman is dangerous, a different woman, divine, a protesting woman, a threat. So here women are not human beings, but rules.
But I'm just thinking about, if we talk about tribal, we live in a patriarchy in the Western world, and if we talk about clan mentalities and tribal ways of exploiting women and pushing down women, I was going to say something about the identity. I mean, that's what Watermelon just talked about. What is it because of? I mean, the causes. Would that be religion? Would that be education? The tribal issue in a way. I mean, women are put down and they're on the low end of the ladder. But what are the causes?
Well, first of all, the causes. To have power for this group, and women are, as I said in the beginning, it's they just we see women as a mentality or just something to maintain their power. And the other reason could be patriarchy, which it is. And also, in some cases, of course, religions. And most of the time, it's a empowerment for the men of these groups.
Mm.
So these are the causes.
Mm.
Yeah.
But are there any like patterns, or let's say the women get a high education, or that people have more urbanized, that this makes the culture of honor killings and those kind of things less common, or what kind of solutions or protective factors do you see?
Okay. First of all, education is a trait, as I said, for the women in these groups. And because they just want to be power, in the power, especially men. And all of these groups are like, if we, you see, men are in the power. So education for women are equal to trait for them. And the solution, sometimes it could be a movement from women, but in the most of the cases, it also affects the movements, like women's movements around the world. It have a deep effect on them because they cannot get together. And most of the time, women are also just being a part of this group and this mentality. Because as you say, women are going to be with this group, and they are in this way they are just growing up, and they think, okay, this is right and we have to do this because our family, our dad, our mother, our grandmother did it. So it just continues, and it's very hard for them to get out of this circle and start movement. So that's why it's most of the time it's have effect on this.
So you're saying, you mentioned before that they are submissive, so they are like raised into this mindset.
Exactly. Yeah.
But could it be shaped by if a group, if a family are possessive of a female, is connected to which tribe they try to identify with, or how they define themselves? How does that work?
Well, they attack women's characters. Instead of representing our criticism, this one is also the oldest tools that they use it to attack women. They don't allow women to grow up or to come out of this circle and to stand.
You mean like isolation?
Exactly. It's kind of isolation or kind of apartheid. We can call this apartheid. It can be gender apartheid.
So you mean a form of gender segregation?
Well, gender apartheid is different. Gender apartheid is something like you take women or a people based on their gender, you put them in a kind of jail. Which jail is their country or their homes, but they cannot go outside, they cannot go to school, they cannot wear whatever they want. They take like the basic rights from the women. So this is called gender apartheid. So it's kind of gender apartheid for these groups and women.
Well, that sounds terrible. I'm just not sure I follow how it's connected to tribalism, except that
it is in a way that we talked about, you know, ethnicity, cultural stuff, and we also got a gender. I mean, as a group, you identify with different groups, and gender is also, of course, a group that you would identify with. Depending on where you are on that scale.
Aha, you mean like the ideals for women?
Yeah, exactly. Okay. Exactly. So, even though in different countries you have the tribal and the clan and the honor mm-hmm. killings and everything, and even in the Sweden we have a very patriarchal view of women still,
mm-hmm.
you know. So it's Well, the problem with
well,
with
it's not just about women. It's also about the LGBTQI+ community. So most of the times, yes, because men are in the lead and they want more support masculinity, and it doesn't allow to. It's not allowed for them to support LGBTQI community or be supportive to them.
Yeah, you're absolutely right. We can see a pattern that both old religious patriarchal groups. are very anti LGBTQ yeah, and even here far right. So it's all coincidence. I want to thank you, Mora, for your what you've been saying, but I think we need to round off. We have a song now that we're going to play.
Yeah, the time moves fast.
Thank you.
Han kom från ingenstans. Den unga kvinnan hade ingen chans. Hon trodde hon var död om makt. Han bröt traditioner, han ströp ambitioner. Dela med sig av sitt gift och nu söp deras moder. Men hans kröka metoder hade en fördel. Hon kunde halsa flaskan tills hon blev för sned.
Okej. Okej, det var låten En historia av Nomad. Och nu ska jag börja vid närmast slutet av detta avsnittet och så vi tar ett lite konkret exempel. På många arbetsplatser sker en diskriminering när man anställer folk och det kan vara lite svårt att bevisa. Så det kan ofta sluta med att ja, det handlar om tolkningar. Men ett problem är att någon nämnde att det finns något att till exempel att chefer ofta anställer manliga chefer eller mellanchefer. Och det handlar om att man sympatiserar mer med folk som är lik en själv. Det kallas homosocialitet. Och när det händer så är det att personen, chefen, har inte tankar. Jag ser ner på kvinnor eller den etniska gruppen. Men det tänket leder ändå till en diskriminering och sen ett förtryck. Och sen är det också att det finns ju utmaningar. Att kanske många chefer har mycket att göra och begränsat med tid till arbetsintervjuer. Och då blir man kanske se, okej, okay, här är ett namn. Jag uppfattas som utländskt. Jag vet inte om han är uppväxt i Sverige. Vad han har för språkkunskaper. Då tar jag kanske Kalle istället. För att det är ett säkrare kort. Så han är kanske helt snälla motiv. Men som sagt, det kan få negativa konsekvenser. Och sen kan det vara en arbetsgivare som är väldigt progressiv och så. Men bara, ja, jag har den där kollegan Tommy. Han snackar alltid massa om den där gruppen och ett himla fixerat tänk. Så för att behålla en trevlig miljö på arbetsplatsen så väljer att inte anställa Mohammed till exempel.
Så, det är lite, jag tänker, precis, det är väl precis så att det kan ju vara omedvetet, det kan vara mer, väldigt mycket av det här är ju någonting som sitter så djupt i vårt sätt att interagera med varandra, att det bara blir så att, jag tänker att det är ju, man behöver jobba. Mm. Man behöver anstränga sig och arbeta för att bryta de här mönstren liksom.
Och frågan är hur, om man ska anonyma intervjuer eller så, rekryteringar.
Mm. Jag tänker både på intervjuer och generellt liksom, utifrån hur vi möter varandra liksom, i det här.
Så diskriminering kan vara diskret och det gör det extra svårt att lösa. Sen det varit en podd om en hel rad många olika aspekter av stammentalitet. Är det något du vill tillägga, Per?
Ja, men jag tänker att, nej, inte egentligen kanske utifrån, det är ju viktigt att prata om, tänker jag, de här bitarna och att man får arbeta. Jag tänker att vi hade lite gäster där, Raiden, som pratade om utanförskap och att man inte väljer, alltså att även i det så handlar det om att man, jag måste hitta en tillhörighet och då tvingas man på ett sätt in i en tillhörighet av de utstötta.
Ja, och den konformism, liksom en, ja,
precis.
En press också.
Precis, så det var väldigt spännande att höra, tycker jag. Och sen hade vi Mora som också pratade då om hur kvinnor utsätts för, och det är en väldigt tydlig stam- och klanmentalitet ju kring hedersmord och kring hur man kvinnor blir hot mot en väldigt maskulin och manlig och kulturell religiös tradition.
Mm, kollektiv.
Precis, så att viktiga bitar att lyfta och viktiga bitar att ändra på något sätt, tänker jag.
Ja.
Så ja, nej, spännande tycker jag. Spännande podd, så tack Vattenmelon för att jag fick vara med.
Tack själv. Och då tänker jag att jag vill tacka de som gästar också. Och sist så blir det en låt av Akala och den heter Manga Misi, som handlar om slaveriet och hur det spreds från USA och Haiti.
Vi syns nästa, nej det gör vi inte för nu är det juledags,
ja, va? Så god jul, och ni som är på nätet, den är säkert mixad nästa år, så god fortsättning till er istället.
Absolut, hej då.
Now, if we are concerned with our awakening, it's because we've been asleep. Now, we were put to sleep by historical catastrophes. And you know, when people get into an accident, they need to go to sleep in order to survive the accident. If you are
totally conscious when it happens. You won't survive.
How many lives will be lost to the Mahanga music? It's way bigger than the pain that I place on the CD. If I told you all the truth, would you really believe me? It's the Mahanga music.